Hej och välkomna till avsnitt 960 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Den 12 december så går Storbritannien till nyval. Jon Gustafsson uppdaterar här om läget för Boris Johnson och för Tories. Varmt välkomna. Jon Gustafsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska uppdatera om valet som kommer att hållas, det brittiska valet den 12 december. Och det är så här att Torypartiets kampanj, de har anklagats för att selektivt ha redigerat en intervju med Keir Starmer. Och det är alltså Labours talsperson för Brexit-frågor. Kan du berätta vad som hände och vad som är så kontroversiellt här?
Ja, det som hände det är att Keir Starmer gjorde en intervju med ITV. Med en morgonshow, och där så fick han en fråga om vad Labours politik för Brexit var. Han fick en fråga om skulle bara sammanfatta den. Och i den video som Torypartiet har spridit på Twitter bland annat så stannar klippet där. Och som man ser, alltså han fryser till, om man säger så. Och sen så står det bara Labour has no plan for Brexit. Med som caption. Och sanningen är ju den att han gav ett svar på den frågan. Dessutom ett långt och ett utförligt svar efter att han pausat i 2 sekunder. Så det där var liksom en aning missledande för att säga det milt.
Fulvinkling, som man säger i Sverige.
Ja, precis. Och det startade ju en ny diskussion om fake news och att Tories var desperata och att men det visade helt enkelt att Tories känns hotade för att man måste ta till såna här fulknep.
Men det känns som att sånt här är vanligt i kampanjer, oavsett vilken politisk kampanj vi pratar om. Det tillhör inte direkt ovanligheterna.
Ja, så är det definitivt. Men samtidigt så, jag menar, Brexit är en av Tories starka frågor. Så, och det är det som gör det här så onödigt. För att även om man hade bara tagit med hela svaret, så har Tories en tydligare och en starkare position helt enkelt i den här frågan. Så det här var onödigt helt enkelt. Det känns som något som det känns helt enkelt som att det är onödigt, och särskilt så tidigt i en kampanj, att man får ett sånt avstamp i kampanjen. Och man får en distraktion från de frågor man faktiskt vill diskutera.
Just det. Jacob Rees-Mogg, han gjorde ju också några högst olämpliga uttalanden om Grenfell Tower-branden. Och jag minns den branden, det var ju jättemycket på nyheter om det. Men du kanske kan berätta mer detaljerat eller påminna om vad var det här för brand och vad var det Rees-Mogg sa. Och vem är Jacob Rees-Mogg, kan du också nämna?
Så Jacob Rees-Mogg är en av de absolut främsta intellektuella konservativa profilerna i Storbritannien. Han är parlamentariker, han är innehåll titeln Leader of the House of the Commons, så han är alltså den som företräder regeringen i det brittiska parlamentet. Och och Jacob Rees-Mogg är en av de som har kämpat allra längst och allra hårdast för Brexit, ska också sägas. Så han är en person som han är en person som jag ser upp till, men återigen, det här var onödigt. Okej, så Grenfell Tower-branden, det var alltså en brand, det var för 2 år sedan nu, i juni 2017. Brand där 72 personer dog och 74 skadades när ett höghus fattade eld och brann upp jättesnabbt. Och och det var såklart en otroligt stor tragedi, men den här branden har skapat en hel del debatt, inte minst om bostadsregleringar och om alltså branden orsakades egentligen av en felkoppling i en elledning som ledde till kylskåpet. Så att det var, jag menar, branden började vid kylskåpet, men sen sprider den sig väldigt, väldigt snabbt genom höghuset. Och det man funderade på direkt efter, det var hur kunde den sprida sig så snabbt? För att sådana här hus ska ju ha brandväggar. Men det ska ju finnas det man kallar fire resistant cladding, som man säger på engelska. Det ska finnas inbyggda mekanismer som ska stoppa en brand från att sprida sig från en våning till nästa. Och det var det som brandkåren trodde att det fanns. Så när massa människor i panik ringer 112, så får de rådet stanna kvar i lägenheterna. Branden kommer inte sprida sig. Inget behov av evakuera. Sit tight. Och det här ledde till att de dog. Så det är en ofattbar tragedi såklart. Men det här är lett till, och det visade sig senare att de här brandväggarna fanns inte. Så, och då var ju frågan, varför hade ingen inspekterat den här byggnaden? Eller hur hade byggnaden kunnat bli godkänd vid en inspektion? Om det inte fanns brandväggar. Och då kom man in på det här med att Tories är de som brukar vara mest för, mest emot regleringar, minst, jag menar, väldigt negativa till, jag menar, statliga inspektioner och liksom, men lite mer marknadsvänliga helt enkelt. Så att hela den här tragedin, den har utnyttjats brutalt av Labourpartiet i de senaste 2 åren för att attackera Tories och för att attackera den fria marknaden helt enkelt. Och då är det ju många i Tories tyvärr som har tagit den strategin och säger att brandkåren skulle inte ha sagt åt folk att stanna kvar i lägenheterna. Så man har försökt säga på något vis att det var brandkårens fel. Men Jacob Rees-Mogg tog det här ett steg längre och sa, eller åtminstone antydde väldigt kraftigt att folk är idioter om de stannar kvar i en lägenhet i ett hus som brinner. Spelar roll vad brandkåren säger. Liksom. Om ett hus brinner så evakuerar man. Så det är, liksom, det är bara common sense. Det var sunt förnuft som han uttryckte det. Och det där har han fått ta väldigt mycket stryk för. Och det här är dels för att det låter lite som att han skyller på offren som trodde på orden från auktoriteten, som alltså är brandkåren, och det bör man kunna göra ändå. Säger brandkåren att det är ingen större fara, då är det väl ingen större fara. Och det kanske man upptäcker alldeles så sent att det faktiskt är. Så, men sen det andra, det är att det finns en anledning till att man säger stanna kvar i lägenheten. För man kan ju tycka att man kan väl evakuera ändå bara för säkerhets skull. Men det finns en anledning till att man säger stanna kvar i lägenheten. Och det är för att om massor, alltså flera hundra människor försöker lämna sina lägenheter och ner för trapporna på samma gång, så leder det till panik. Tänk på att det är mörkt, det är rökigt, det är mitt i natten, folk är rädda. Och det här leder sen till att trappuppgångarna väldigt lätt blir blockerade. Och då kan inte brandkåren ta sig upp. Och därför är det alltså det säkrast om alla bara stannar kvar så att brandkåren obehindrad kan ta sig upp till lägenheten där det faktiskt brinner.
Just det.
Så, och det här hade inte Rees-Mogg koll på överhuvudtaget. Så han har bett om ursäkt nu för det här, och han bad om ursäkt ganska snabbt, men inte snabbt nog, för att det var ett antal av hans lojalister som gick ut och uttryckte ungefär samma sak. Nej, men Mogg har ju rätt, liksom, de är ju lite knepiga om man stannar kvar i en brinnande byggnad. Liksom. Så det var inte bara Mogg som tappade lite cred på den här händelsen. Och grejen är att Grenfell Tower är en tragedi, och det är helt okej att Tories vill mena på att det fanns många faktorer i den här branden. Det var inte bara allt var inte den fria marknadens fel på något vis. Och man kan också säga att brandkåren hade kunnat göra en evakueringsstrategi som var lite annorlunda, och man skulle ha kunnat haft koll i alla fall på att det inte fanns brandväggar där. Så att det bör man kunnat göra. Det är massor av, man hade kunnat göra en gradvis evakuering till exempel. Men det fanns, och brandkåren har också fått kritik. Inte brandmännen, ska vi säga. De gjorde en heroisk insats den natten. Men brandkåren som organisation har fått kritik i den officiella utredningen om det här. Så det finns plenty of blame to go around, om man säger så. Men det här är en distraktion.
Ja. Får jag bara ställa en fråga innan du fortsätter att besvara vad det här betyder för valkampanjen just nu? Men jag minns någonting om, du får korrigera mig om jag är fel, men att det här var ett fattigt område också, att de som bodde där, det var underklass, och det var liksom med diskussion då när det hände att det här är för att vi är fattiga.
Ja, det här var ju Labour som sa det, att man hade att, och det här var också tidigt en kritik en kritik mot brandkåren, som till och med vissa i Labourpartiet sa att, jag menar, hade det varit ett rikt område då hade man sagt åt dem att evakuera, men fattiga kan få brinna ungefär. Eller som fattiga och mörkheder, de kan få brinna, liksom, sa man. Och det är ju såklart absurt.
Mm, det var Labours propaganda. Okej, men vad betyder det här nu, hans gamla uttalande idag inför den här valkampanjen?
Ja, vi skulle säga att det här är inte ett gammalt uttalande. Det här är något han gjorde för typ 48 timmar sedan.
Okej, jaha.
Det här är inte ett gammalt uttalande, det här är ett nytt uttalande. Och som han som sagt har tagit tillbaka. Nej, men jag skulle säga att den stora förlusten är att Jacob Rees-Mogg har en stadig karriär. Jag tror inte att det här kommer påverka den karriären långsiktigt, men jag tror att det här innebär att han är, så att säga, ute ur leken i den här valkampanjen. För jag tror inte man vill ställa Rees-Mogg framför tv-kameran just nu. För att, som sagt, man vill ha lite message discipline i Torypartiet. Man vill inte bli distraherad över det här. Och det är tråkigt, för att Jacob Rees-Mogg är egentligen en person som är bra inför tv-kamera, som tilltalar många av, inte minst Tories traditionella kärnväljare, de man måste få ut i det här valkampanjen. Så det här är ett avbräck för kampanjen.
Men alltså, en sista fråga på ämnet då. Varför uttalar han sig så här på det här sättet om det här när branden var för 2 år sedan? Varför ett uttalande nu de senaste 48 timmarna?
Det har nyligen släppts en officiell rapport om den här branden. Det är därför det har varit i nyheterna igen. Och då fick han väl, jag vet inte det exakta omständigheterna, men han fick någon fråga om det. Och istället för att bara säga att det är en tragedi och vi hänvisar den officiella utredningen, så bestämde han sig för att improvisera, och det skulle han inte ha gjort.
Just det, då förstår jag. Okej, vi går vidare. En av Tories parlamentskandidater, Francesca O'Brien, hon ertappades med att för några år sedan ha sagt sig vilja döda bidragstagarna från, eller på Benefit Streets. Vad är Benefit Streets och hur har partiet hanterat den här kontroversen?
Benefit Street är en reality-tv, ett program som handlar om, eller reality, det är en dokumentärserie officiellt, men det handlar helt enkelt om bidragstagare, och ganska ofta om de som tar emot, med de som till exempel har 10 barn med tre olika pappor och tar emot liksom mer i barnbidrag än de flesta har hem efter skatt. Liksom. Jag menar helt enkelt det är mycket, väldigt mycket sett som en kritik av hur välfärdssystemen kan utnyttjas av. Så att det är, man kan säga att det är en dokumentärserie som riktat sig till den högra delen av den brittiska allmänheten. Hur som helst, nu ska vi säga att de allra flesta, jag menar, som tar emot bidrag är inte alls som de på Benefit Street. Och
det låter ganska aristokratiskt att säga så.
ja, absolut, absolut. Men hur som helst, så och jag menar, vi skulle säga att programmet hade vissa mer balanserade avsnitt och vissa mindre. Hur som helst, vissa av de här karaktärerna var väldigt, jag menar, provocerande i det att de levde på bidrag, de ville leva på bidrag, de hade ingen avsikt att någonsin vilja arbeta, och det var det som triggade Francisco O'Brien till att i en konversation med en kompis på Facebook säga att de här personerna borde avlivas. Så, och det här var flera år sedan, såklart, och det är ju, men inte tänkt som en allvarlig kommentar, det förstår man ju från sammanhanget, men det är ingenting man ska säga om man ska vara politiker samtidigt. Men det var inte Francesca O'Brien vid tillfället heller, så det är ju, men hur som helst, det som hände, Francesca O'Brien gick såklart ut och bad om ursäkt, så att det här var fullkomligt olämpligt, och det var ju menat som det var inte allvarligt menat, helt enkelt. Och Torypartiet har stått bakom henne. Så att hon är fortsatt kandidat. Och det här har gjort att den här kontroversen, kan man säga, har väl lite... man kan säga att det drabbar partiet lite grann, såklart, att man står bakom kontroversiella kandidater. Nu kan jag tycka i och för sig att jag förstår Torypartiets beslut här. Jag förstår att man vill stå bakom kandidat, man vill inte hålla på och byta ut kandidat i sista sekunden, man vill inte få den liksom omvälvningen i valkampanjen. Och jag tror också att man rent kallt räknar med att de flesta av de som kan tänka sig rösta på Tories, de är inte personer som är så särskilt upprörda över liksom en off-handed joke, liksom off-color joke om bidragstagare som skedde för typ 5 år sedan. Så jag tror att det är nog en på lång sikt kanske korrekt politisk kalkyl, men det har det är ännu en pusselbit i valupptakten som har blivit väldigt, väldigt jobbig för Tories.
Just det, okej. Vi går vidare. Said Javid, som vi har pratat ofta om, han ville också att Finansdepartementet skulle publicera officiella beräkningar på effekten av Labours ekonomiska politik. Och det låter ju som en ganska självklar grej för Tories att kräva. Men det här är också kontroversiellt. Varför?
Ja, alltså att göra en beräkning av effekten på Labours ekonomiska politik är ju inte kontroversiellt. Men Said Javid är finansminister. Han vill alltså att hans... att Finansdepartementet ska göra sån officiell beräkning. Och det här räknas som att man försöker använda... det här alltså Finansdepartementet, de övriga sagt att det kommer vi inte göra. Det kommer inte hända. För det här skulle räknas som att man blandar in så att säga den administrativa staten, tjänstemannastaten, i valkampanjen. Och man försöker använda sin position, man försöker använda liksom statens resurser. För jag menar, Finansdepartementet tillhör inte Tories, det tillhör staten. Och man får inte använda statliga resurser för en valkampanj. Man får inte använda statliga resurser för nedsmutsning av motståndare. Utan sen är det klart att Tories får göra självständiga analyser och de får beställa självständiga analyser av, jag menar, konsultfirmor eller av, jag menar, vad de vill liksom. Det är klart att få det. Men just det här att säga att Finansdepartementet borde göra det här, det ses som en abuse of position. Man säger så. Det är ett maktmissbruk.
Och gjorde han det här nyligen, det här kravet, eller?
Ja. Allt det här har skett de senaste dagarna, ska vi kanske säga. Så det är ett par tuffa dagar, kan man säga.
Vad klantigt det låter av Tories nu när de är inne i sin kanske viktigaste valkampanj i typ på evigheter.
Ja. Ja, jag håller med.
Ja. Okej. Okay. Vi kan gå vidare till nästa grej här då. Och rubriken på det här avsnittet, vi kan säga det för det passar att säga nu, det är ett tufft start på valrörelsen för Tories. Och det låter verkligen som att de har en tuff start. Men okej, nästa fråga. Regeringen, de har blockerat publiceringen av en rapport om ryska påverkansoperationer i brittisk politik. Regeringen vill istället publicera rapporten efter valet. Och då pratar vi alltså om Tories, Boris Johnsons regering. Varför?
Ja... Det är det väldigt få som förstår. Och det här tycker jag är en ganska oförsvarligt misstag. Jag förstår varför. Alltså jag förstår vad det är i rapporten som man inte vill ha ut, såklart. Och det förstår nog egentligen alla. Och bara för att sammanfatta. Ryssland är för Brexit. Sen ligger inte Ryssland bakom Brexit. Och jag menar, Vote Leave-kampanjen hade inget samarbete med Ryssland på något vis. Men Ryssland var för Brexit. Helt enkelt för att Brexit försvagar EU och EU är en geopolitisk konkurrent med Ryssland. Så Ryssland är helt för Brexit och ungefär som jag menar, man har ju garanterat hjälpt Brexit-sidan. Jag menar, troligtvis utan inblandning från någon annan i Brexit, liksom i Storbritannien, men man har ju garanterat försökt påverkar den brittiska opinionen till att vara för Brexit. Och bara att det står i en rapport inför en valkampanj där Boris Johnsons liksom slogan är Get Brexit Done. Menar, allting som skulle underminera idén att Brexit var det brittiska folkets val, vilket det ju var. Det är dåligt. Så därför vill man inte ha ut den här rapporten. Det är ganska uppenbart vad det är som står i den. Men en bättre infallsvinkel hade varit att vi vet att Ryssland är för Brexit. Även en blind höna hittade frö ibland. Vi har inget samröre med Ryssland. Vi kommer utanför EU att fortsätta ha alla de sanktioner mot Ryssland som EU har och värre. Och jag menar, man hade helt enkelt kunnat släppa rapporten och samtidigt kväva liksom hela den konspirationsteorin, om man säger så. Så, och för nu framstår det som väldigt, väldigt misstänksamt. För att jag menar, om man inte släpper en rapport, eller rättare sagt när man säger att vi ska släppa den, men vi ska släppa den strax efter valet istället för strax innan. Så det framstår som otroligt mycket som att, ja, vad är det ni döljer egentligen? Det är liksom, det behöver inte vara något de döljer. Det är bara perception is reality när det gäller valkampanjer tyvärr.
Exakt. Okej, okay, vi går vidare. En person som Alun Cairns, jag kan inte uttala namnet, men det är i alla fall
Alun Cairns.
Okej, okay, säg det igen.
Alun Cairns.
Okej, okay, det är i alla fall Wales minister och hon har dragits ur racet och ställer inte upp för omval.
Han
okej, okej. Okay. Han har dragits ur racet och ställer inte upp för omval. Vad var det som hände?
Ja, det här alltså Secretary of Wales, tror jag den officiella titeln är. Alltså, det är alltså ministern i regeringen som är ansvarig för alla frågor gällande Wales. Och så Alun Cairns har egentligen inte gjort liksom något själv, utan saken är att Alun Cairns hade en jag hade en vän och en person som hade arbetat för honom som för några år sedan så vittnade den här medarbetaren i en våldtäktsrättegång. Och i den våldtäktsrättegången så vittnade han om att det här våldtäktsoffret, hon var en riktig slyna i princip. Och det blev så, alltså hans vittnesmål var så skadat att rättegången var tvungen att tas om, för det räknades som att han hade gett irrelevant information som skulle kunna göra juryn partisk mot offret. Så det var tvungen att bli en alltså man fick deklarera som att det är en ogiltig rättegång. Så fick man ta med allting. Så det här är inte Alun Cairns fel såklart, men han stod bakom den här medarbetaren och, jag menar, skyddade honom politiskt, vilket vi nu har fått reda på. Jo, det här har också hänt de senaste dagarna. Det är som sagt några händelserika dagar, eller händelserik vecka. Och den här personen har bland annat gett den här personen bland annat hållit tal på Tories regionala konferens för alltså Wales Tory-parti. Så jag menar, han höll honom om ryggen och han hävdar själv att han inte visste något om det här, men det är inte så många som tror på det. Så han har för partiets skull så har han dragit sig ur nu. Men det här leder samtidigt till att Tories tappar i Wales helt enkelt. För att den här Benefit Street-skandalen, det var också i Wales. Och nu tappar man Alun Cairns som var tänkt att leda kampanjen i Wales, som har varit en väldigt viktig pusselbit där. Vad man än tycker om, alltså omdöme i den här situationen, det kan man ju ha åsikter om. Man kan säga så här, Tories riskerar att bli väldigt mycket ett Englands parti i ännu högre utsträckning än det är idag, ifall man inte kan få ordning på sin kampanj i de övriga delarna av landet. Mm.
Det låter jätteoroväckande. Innan jag ringde dig så såg jag en video på Facebook av Boris Johnson där han sa att nu ser vi till att stärka majoriteten i parlamentet så att vi kan leverera Brexit på riktigt. Så att han har ju definitivt gjort det här valet till ett Brexit-val. Vi måste bli starkare för att kunna leverera Brexit. Det hotas nu, verkar det som, på grund av deras klantighet. Och då är frågan, hur går det för andra sidan? Hur går det för Labour?
Ja, alltså Labour har haft en betydligt bättre start. Det ska vi säga. Men inte helt problemfri. Och det är för att det är flera personer som ledamöter som har kickats, som alltså inte har stoppats från att kandidera, och det är väldigt allvarligt i Storbritannien. Det händer i princip inte. Så nej, alltså man kan säga om man är parlamentariker så får man fortsätta vara partiets kandidat så länge man inte gör någonting som är i princip landsförräderi. Eller nästan på den nivån. Alltså personer som har sparkats ut ur Labour, och det är av olika skäl, och det är också många som har lämnat och sagt att jag vill ställa upp för omval, för jag kan inte stå bakom partiets agenda längre. Eller som i alla fall har, jag menar, det är framförallt många motståndare till Jeremy Corbyn som inte ställer upp längre, för att, jag menar, indirekt, vissa säger det rätt ut, vissa säger det inte, men man kan väl säga att det är många elever som inte känner igen sig i partiet längre, som känner att de gick med i Tony Blairs liksom third way, liksom mitten politiska Labourparti, och nu är man nästan ett marxistparti i princip. Och det är också många såklart, många av de mitten, liksom mitten Labour-kandidaterna, de representerar sårbara distrikt. För det brukar vara så att de som är mest radikala vänsterkandidater, de representerar distrikt där man är väldigt, där man har stora majoriteter helt enkelt, där man inte har, där inget annat parti har någon chans att vinna, så då kan man säga i princip vad man vill. Medan de som är i distrikt som så att säga är swing districts, de måste ju vara lite mer försiktiga. Så det är många som helt enkelt kanske har tänkt att ja, men det är bättre att avgå nu än att förlora valet. Det är ett bättre eftermäle. Men det här är ju också att Labour måste hitta nya kandidater till en massa valkretsar. Och det leder också till en splittring där moderata Labour-väljare känner att de inte är representerade. Samtidigt som Labour har sparkat ut nu senast idag var det kandidat som har tvingats ut efter anklagelser om antisemitism. Och det här är ett problem som Jeremy Corbyn har haft ända sedan han blev ledare. Det är just att han dras med anklagelser om antisemitism, inte minst för att han är en väldigt stark motståndare till Israel och för att han har han träffat företrädare för väldigt många terroristorganisationer. Jag minns att han har träffat Hamas. Han har hänvisat till Hamas som liksom våra vänner. Även om det var ett tag sedan, men ändå det är sån här. Det finns, han tillhör liksom den extrema radikal vänstern utrikespolitiskt. Och nu känns det som att inför valkampanjen så vill man rensa bort lite och få bort, liksom inte ge Tories en chans att anklaga partiet för antisemitism i den här valkampanjen. Men resultatet av det här blir ju att många av de liksom, av de aktivister som de radikalvänsteraktivisterna som man ändå är beroende av, de ser det som ett svek, de ser det som ett när man är en kappvändning. Och de som ändå tror att Labour är antisemitiska, de ser det ju bara som ett politiskt spel, att man städar upp lite där bara för syns skull.
Men okej, ingen perfekt start för Labour, men den
men
är ändå...
det ska ju sägas att Labour har haft en bättre start.
För okay,
att definitivt, och partiet har också tagit in på Tories. Nu ska vi säga att det här, direkt när valkampanjen började så tappade Liberal Democrats en del procent bara för att, och det här brukar hända faktiskt, det är ganska typiskt, för att när det väl blir en valkampanj då blir fokuset på de två största partierna, de som kan inneha statsministerposten, och då hamnar de andra lite i skymundan. Så Liberal Democrats har fått kämpa för att ta sig in i rampljuset igen. Det första som hände var egentligen att Tories stod kvar på samma siffra, men Labour tog över Lib Dem-väljare. Men nu ska vi säga att ett hot för Labour är att Liberal Democrats siktar inte in sig på Tories i det här valet. Det är ganska uppenbart, och det ser man även på, jag menar, av det vi vet av kampanjplanerna, och de liksom, man ska göra en bussturné nu genom landet, och vi vet vilka distrikt man ska besöka ungefär, och det är överväldigande Labour-distrikt som man försöker vinna över till Liberal Democrats. För det är att Liberal Democrats vill bli landets näst största parti. Det är deras mål här, de vill bli den officiella oppositionen. Så och man tror, man fanns helt enkelt på att det finns väldigt många som inte gillar Tories, men inte gillar marxism heller. Och då vill man erbjuda dem ett hem, så att säga. Och så här kan vi också passa på att nämna att det kommer att ske ett antal tv-debatter, men i den första debatten så kommer det att bara vara Boris Johnson mot Jeremy Corbyn. Och där har Joe Swindon, som är Liberal Democrats partiledare, har krävt att få vara med där. Och inte gjort något jättebra. Hon har inte gjort något jättebra intryck, om jag ska vara helt ärlig. Hon har hävdat liksom att det är bara för att jag är kvinna ungefär. Att det är bara att det var ojämlikt att få liksom vita gråhåriga män där uppe på scen och ingen kvinnlig representant. Och det är helt fel argument. Utan det argument som hon borde använt är att, jag menar, Liberal Democrats har en real chans att bli näst största parti. Och skulle det då vara så att Tories inte får ihop en majoritet, då är man faktiskt de facto koalitions, alltså ledande parti i en koalitionsregering. Då har man premiärministerposten. Så det är det argumentet man borde använda. Man ska inte försöka kvotera in sig i partiledardebatter. Men så det framstod som lite barnsligt. Men däremot skulle jag säga att Labour har gett, eller Labour, Jeremy Corbyn har hållit ett tal tidigare när han skulle så att säga officiellt lansera valkampanjen. Och han lanserade då 10 olika punkter som han ville att han skulle bedömas efter. Efter 5 år som premiärminister, liksom punkter där som han sa liksom att ja, om det fortfarande är ja, 1,4 miljoner som går hungriga i det här landet, eller ja, jag minns inte den exakta siffran, men ja, då efter 5 miljoner då har jag efter 5 år då har jag misslyckats, om det fortfarande är eller liksom bedöm mig efter hur vi lyckas hantera de orättvisa studieavgifterna, bedöm mig efter liksom, ja, han gav 10 kriterier. Ja, jag kan ju säga att jag är absolut ingen Corbyn-sympatisör, men det var ett bra tal.
Okay. Mm.
Så han och Jeremy Corbyn är en väldigt bra talare. Det var hans styrka i valkampanjen 2017, då man tog in ett, som vi diskuterade tidigare på, då man tog in ett 20-25% försprång för Tories till, och krympte det ner till 2,5% på valdagen. Nu ska jag säga att jag menar, Boris Johnson är ingen Theresa May, men baserat på hur dåligt Tories har varit på att kampanja den här första veckan så skulle man nästan kunna tro det.
Just okej, okay. Mycket tråkigt, mycket tråkigt. Det finns ett parti till också som vi ska avsluta med att kommentera, och det är såklart Brexit Party. De ställer ju officiellt upp i alla valkretsar. Varför och hur stor chans har Brexit Party att vinna mandat överhuvudtaget?
Ja, så Brexit Party ställer upp i 600 valkretsar av 650 möjliga. Och ja, det här är ju en dålig strategi om man vill ha Brexit. Och nu måste jag för 120:e gången påminna om att Storbritannien har inte proportionerliga val som vi har i Sverige. Så 10% av rösterna betyder inte 10% av mandaten, utan antalet mandat beror enbart på hur många valkretsar ett parti är största parti i. Så om du har 10% i varje valkrets så vinner du ingen valkrets alls. För att 10% är inte tillräckligt för att bli största parti i någon valkrets. Så, utan man ska ha sitt stöd, jag menar, hyfsat koncentrerat. Och inte för att kunna vinna mandat. Och med det här vet Nigel Farage om. Och han vet att UKIP misslyckades med det här 2015. Och då hade man bättre förutsättningar än Brexit Party nu. Och ja, men han vet om det här. Han vet att det enda som kan hända nu, det är att han ställer upp med 600 kandidater. Varje kandidat tar 5% av rösterna som annars skulle gå till Tories. Och det här kan då leda till att Tories inte får en majoritet av mandaten.
Mm.
Och då innebär det att Brexit är done for.
Mm.
I princip. Så jag menar Nigel Farage är en diva, helt enkelt. Det är bara konstatera, för att det här handlar inte om att genomföra Brexit. Att genomföra Brexit ska stödja Boris Johnson. Och han är helt enkelt besatt av att det måste vara han som genomför Brexit. Det måste vara hans parti, det måste vara hans projekt. Så, och det spelar ingen roll om han råkar helt kollapsa Brexit bara liksom i sökandet efter personlig ära. Det verkar inte spela någon roll för honom.
Mm.
Och det här är något som jag tror inte att det här kommer bli så framgångsrikt i längden, för att Brexit Party tror jag kommer falla tillbaka i mätningarna, just för att det här är, jag menar, i slutändan, det är en sak att säga att man skulle välja Brexit Party, det är en annan sak att göra när man vet att det är bara en röst som Tories inte kan få.
Mm. Ja.
Så och det ska också sägas att Farage och hans parti har fått massiv kritik, inklusive av sina egna sympatisörer, för att man inte gjorde det man tycker man skulle göra, att man väljer 20 kandidater i de 20 valkretsar där man är mest sannolika att kunna vinna. Där man mest sannolikt faktiskt kan vinna och bli största parti. Och på så vis ge Torypartiet free lead, så att säga, i de övriga valkretsarna. För då hade man kunnat välja ut valkretsar där, som i norra England, där Torypartiet inte är särskilt populärt, men Brexit däremot är populärt, och kunna bli som en medelväg. Det bästa scenariot här, det är ju, och det här är något vi faktiskt ser vissa tecken på tidigt, det är för tidigt för att säga, men vi ser ändå vissa tecken på att Brexit-partiet, till skillnad från UKIP, faktiskt tar nästan lika många eller möjligen fler Labour-väljare än Tory-väljare. Just för att det finns, som sagt, Tory-väljare Labour-väljare i norra England som av tradition inte kan lägga sig rösta på Tories, för Tories är arbetarklassfienden, om man säger så, men som inte kan lägga sig rösta på en marxist heller och som gillar Brexit, och då blir det som en, ja, det blir som en proteströst på Nigel Farage.
Så för att sammanfatta det du har sagt nu, att Brexit Party hade kunnat spela en progressiv roll i det här valet, men istället så väljer man att obstruera.
Ja, och det är väldigt, väldigt tråkigt.
Just det. Okej, men då har vi fått en uppdatering, och det var inte så positivt som jag hade hoppats för Tories del, men vi får väl se vad som händer. Det är ju ganska lång tid kvar till valet ändå, så att jag hoppas att saker förändras. Men tack så mycket, John.
Ja, och vi ska säga att Tories har fortfarande en stor ledning i opinionsmätningarna, men helt enkelt, man kan säga, om jag ska sammanfatta, jag vet att vi ska avsluta, men om jag ska sammanfatta, Tories måste börja fokusera. Det är det som Leave-kampanjen var så otroligt bra på. Alltså, låt Dominic Cummings sköta den här kampanjen nu, för han vet hur man fokuserar på budskapet. Prata inte om Greenfell, prata inte om bidragstagare för allt i världen. Liksom, gå inte in på de där som de svaga områdena. Fokusera bara på, men fokusera på Brexit nu. Fokusera på Brexit. Fokusera på de satsningar som man känner igen på sjukvården till exempel. Jag menar, helt enkelt ha disciplin för budskapen. Man kan inte diskutera allting. Och som det är nu så är Tories budskap väldigt, väldigt otydligt. Och det här måste man skärpa till sig. Nu ska vi säga att valmanifesten inte släpps ännu. Och det brukar vara då man säger att, jag menar, för de flesta väljare så börjar valkampanjen då. Så att det är inte alla väljare som är, så att säga, helt... Alltså alla är inte politiknördar, alla följer inte med. Så det hade varit värre om det här hade hänt om en månad, såklart. Det hade varit mindre tid att reparera det här. Men alltså man måste ha något krismöte och reda ut hur man ska göra den här kampanjen.
Precis, hålla disciplinen och köra hårt helt enkelt. Okej, men då säger vi tack, John.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 960 av amerikanska nyhetsanalyser, en ideell konservativ podcast som ni däremot gärna får stödja med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.